Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Är det lite bus, Alfons?
Vi sätter oss här.
Ja.
Och det är ju bara att... Och men är det bara att om du kommer på något...
Ja,
det
kan jag komma.
Ja. Mm. Jag tror jag skippar den här.
Ja.
Alltså. Yeah. Jag blir så varm över öronen.
Ja.
Hej Åti!
Hej!
Hej, välkommen till Brottsofferpodden.
Tusen tack.
Väldigt glad att ha dig med här idag. Och med oss är även Ellen.
Ja, men visst är det så. I dagens avsnitt är både jag och min hund Alfons med och träffar Jyoti, vars livsöde kom att förändras drastiskt när hon som femåring adopterades från Indien. Hon växer upp med omgivningens tro om att adoptivfamiljen och landet Sverige har räddat henne från hemlandets fattigdom och utsatthet. Samtidigt har hon känslan av att något gått riktigt fel. Hur gick det egentligen till när Jyoti adopterades? Ni lyssnar på Brottsofferpodden, avsnitt 36. Jag blev stulen, inte räddad. Av Joakim Lindén Kastenbäck och producent Ellen Nilses. Det här är Jyotis berättelse.
Nu är vi i alla fall att prata om ett... väldigt gripande och kanske, ursäkta mig, ett intressant ämne som var på väldigt mycket tapeten förra året.
Mm.
Vad är det vi ska prata om, Jyoti?
Vi ska prata om internationell adoption och kopplingen till människohandeln.
Yes. Och vad har du själv för erfarenhet av den frågan?
Ur ett personligt plan så blev jag ju drabbad när jag var 5,5, så kom jag till Sverige då. Men 4,5 års ålder så separerades jag abrupt från min mamma. Jag blev kidnappad och såld av ett konvent i Indien.
Och det, alltså när jag läste det där mejlet så fick jag en liten så här kallkår. Bortrövad från min mamma till ett stort nunnekloster till och med.
Ja, från ett nunnekonvent.
Ja, nunnekonvent.
Ja, till ett barnhem blev jag såld.
Ja, okej. Okay. Så hur vanligt är det här?
Alltså i Indien brukar man prata om att var 8:e minut så försvinner ett barn. Och då brukar man prata dels bland annat om sex trafficking, organhandel. Man brukar också prata om, vad heter det, child labor, alltså barnarbete. Men man börjar också numera prata om barn som försvinner in i internationell adoption. Och även domestic, alltså lokala adoptioner.
Är det någon så här kraft, det låter kanske fel, men är det någon så här känsla i det som du alltid haft att du tar reda på mer? Eller var det någonting som hände i din uppväxt här i Sverige som gjorde så att du kände att du ville ta reda på mer av ditt ursprung?
Alltså grejen var den att som vi har pratat om tidigare, så är det ju de här minnena som jag har. Jag har ju liksom haft minnen av personer som jag inte kunnat sätta fingret på vilka det är. Och det har varit en väldigt, väldigt stark drivkraft. Och sen har jag ju väldigt starka minnen från min tid med mamma liksom. För det var ju så att min mamma i Indien var ju på flykt från min pappa. Han befann sig i ett aktivt missbruk. Och han misshandlade henne ganska rejält och hon då flydde från honom. Och de kom ju från ett samhälle utanför Bangalore, IT-staden. Och oftast de här små samhällena lever som en egen liksom, ja, men egen värld. Det är en kombination, de vill vara en del av civilsamhället samtidigt som de inte vill det. Så det finns så här mycket hederskultur också i det här. I brist på annat ord så använder jag heders och kultur.
Mm. Men så, när hur gammal var du när du började luska hit?
Alltså jag fick väl möjlighet att börja luska i när jag var 24 år gammal. För då var det så att året innan så hade min blindtarm brustit. Och jag fick opereras akut. Och då var det som ett wake-up call. För innan var jag så väldigt såhär, när mina svenska föräldrar försökte såhär, men ska vi åka tillbaka till Indien, så sa jag alltid nej. För jag tyckte liksom att det var jobbigt att prata om Indien med dem. För jag kände en slags såhär, lojalitetsgrej till dem. Och jag var verkligen såhär, jag försökte väl såhär, ja men jag är svensk och så också. Jag försökte intala mig det ganska många gånger, men sen så kom den där operationen och då blev det verkligen såhär, okej, men vad som helst kan hända och jag måste åka tillbaka. Och då kontaktade jag den här organisationen 2015 och sen 2016 så åkte vi till Indien då. Och då hade jag ju med mig ett av Asiens största produktionsbolag också, så det blev ju en stor dokumentärfilm också.
Aha.
Mm.
Wow.
Så hade jag 6 dagar på mig att hitta min familj. Och på 5:e dagen hittade jag min indiska pappa och då hade jag faktiskt gett upp allting. Så jag hade bara liksom bara, nej, det finns inget.
Och då kommer det.
Ja, och då var det så sjukt, för att grejen var den att när vi kommer ut i den här byn, då, vad heter det, så är det som en jättelika berg. Och liksom när jag växte upp i Ljusdal, det är också så här dalar där, då har jag alltid tänkt så här, men jag känner igen de här liksom kullarna och jag känner igen liksom, vad är det här för någonting? Så då visste jag att, nej, men det här har jag sett förut, de här bergen har jag sett förut. Men jag vågade inte riktigt hoppas än liksom. Men sen när vi kom ut till min mammas by, då var det som att när barnen kom där, för det var ju så att alla kom ju, alla, tänker, det var nästan 100-200 pers som kom. För alla ville ta reda på vart mina föräldrar hade tagit vägen. Och då när jag kollade på de här barnen, då tyckte jag att jag såg mina egna släktdrag.
Aha.
Och då kände jag, men nu är jag rätt. Alltså det är verkligen rätt ställe. Det här är verkligen, jag kommer härifrån. Så det var verkligen jättemäktigt. Och sen var det var ju en kvinna där, som en äldre kvinna då, som fick se på bilden på mig som barn. Och då så sa hon så här, ja men vad heter det, du ser ju exakt likadan ut som din mamma när hon var barn. På den bilden. Jag bara, va? Ja. Så hon liksom bara, ni har exakt samma drag, sa hon. Och då så sa hon så här, och så om det är den kvinnan jag tänker på, då bor ju, vad heter det, din pappas bror i andra byn där borta. Så åk dit. Så då åkte vi dit, och det var ju, då hade det blivit kväll också, så det var jättemörkt. Jag tänker, det finns liksom ingen bra infrastruktur där, så det finns inga liksom lampor eller någonting sånt, utan du har ju liksom, ja, det är som ljus, de går omkring med ljus där liksom.
Ah, okay.
Så vi slog ju på bilen då, billjusen där, och så gick vi in i det här lilla huset, och där ligger ju min farbror och sover då. Och då liksom dundrar jag in där med liksom dels organisationen, sen massa med andra människor och så. Och då var det så att hon som driver liksom i de här frågorna, hon frågade min farbror så här, hon sa inte ens mitt namn innan, men hon sa bara så här, men Dasharatha, det är min indiska pappa, vad vet du om honom, sa hon till min farbror. Och han sa då, ja nej, men han hade en fru som hette Kamala, det är min mamma då, och de tre hade 3 barn, men 2 av dem bor inte med vad heter det, Dasharatha längre. Och så säger han mitt namn och mitt syskons namn.
Wow,
ja.
Det var mäktigt.
Ja, det var jättemäktigt. Och han är ju tyvärr blind då, så de berättade för honom, bara, men Jyoti är här nu. Och han började gråta jättemycket.
Vilken krav. Och de fick det här på film också.
Ja, det finns på film.
Shit.
Ja.
Ja, mäktigt.
Ja.
Vad får du för känslor där?
Alltså jag bröt ju ihop, gjorde jag ju. Och jag tyckte fortfarande att det var overkligt, och allting gick så fort. Så sen så hade jag helt plötsligt min indiska pappa i telefonen.
Gud vad häftigt att ta del av din historia. Jag tänker bara på, hur gick det att kommunicera med
pappa?
Med din pappa?
Han pratar ju tyvärr inte engelska, så att jag har ju haft med mig, vad ska man säga, människor som har tolkat. De är inte tolkar, men de har tolkat liksom, som har kunnat engelska då. Och då var det så att det som är bra med min pappa tycker jag, att han står för att det hände saker i relationen med mamma. Han har liksom inte döljt det på något sätt. Att han, så. Men sen är det ju det är ju, alltså han lever ju i ett helt annat samhälle än vad jag gör. Så det är klart att han har totalt annan blick på det som har hänt när det gäller relationen mellan han och mamma och så. Men däremot så är han väldigt uppriktig i, och alla hans släktingar också är jätteuppriktiga i att han har letat efter mig och mitt syskon. Han tog ledigt från sitt jobb som bonde då 6 månader efter det hade hänt och letade. Och det var ju liksom, det slog ju väldigt hårt på ekonomin. För han, på den tiden på 90-talet var inte han, alltså han hade ju liksom inga pengar. Så det var verkligen, det slog verkligen hårt på deras community att leta efter mig och mitt syskon.
Men alltså, när fick du träffa han strax in på?
Efter? Ja, dagen efter fick jag träffa pappa. Och då var det så himla lustigt, för liksom, jag har ju gått omkring och tänkt så här, hur ser han ut och så här. Och så bara när han står där i trappen och så bara, ja nej men det är ju han. Det var som att jag kommer ihåg han. Ja men det är ju han, det är så han ser ut. Det är så här liksom, det är pappa ju. Jag kommer ihåg han direkt liksom. Då kom du tillbaka, ja men det är ju han.
Liksom. Kände han igen dig?
Han är också tyvärr blind. Så han ser typ jättelite, men han ser nästan ingenting ändå. Så det var väl också en, det är en sorg som jag har processat, att inte kunna återförenas med det sinnet med honom. Så han har fått förklarat för honom då hur jag ser ut. Och han, jag ser tydligen ut som hans mamma då. Så jag är en kopia, så de skämtade ju alla släktingar. Har hon återuppstått min farmor då? Så ja.
Har ni kontakt fortfarande?
Ja men det har vi. Det har vi. Men som sagt, det är ju verkligen en komplex relation. Är det ju, och liksom, vi lever ju totalt 2 olika samhällen.
Ja, jag förstår det.
Mm.
Men jag antar att träffa närstående inte tar slut där. Med att träffa pappa. Det finns någon annan kanske.
Ja, jag har ju syskon där också.
Ja.
Jag har en lilla syster och jag har en storebror. Och i och med att jag hittade min familj så började jag ju liksom titta på konstellationen utifrån också. Inte bara så här personliga privata, utan jag kollade också på vilket samhälle de rör sig i och varför då kvinnor som min mamma och Kamala blev ett offer för att bli lurad på sina barn. Och när man studerar människohandeln så är det ju så, alltså det är så utstuderat, så det här är uttänkt verkligen. Man brukar ju, människohandlare brukar ju lura på utstötta kvinnor. Och mamma var ju det. Unga utstötta kvinnor brukar de lura på. Och man behöver också prata om, när det kommer till människohandeln och internationell adoption, så kan man också se att återfallsrisken är jättestor för de som blir dömda. De faller tillbaka igen. Så jag försöker också jobba för att prata om människohandlarna som inte som en disneyfiering, att det är så här onda figurer så, utan man måste prata om att det här är människor, och det här är människor som behöver rehabilitering från sina destruktiva beteenden av att kidnappa och sälja människor.
Det handlar i grund och botten om att de vill ha pengar, eller?
Ja, de tjänar pengar på oss, gör de ju. Och ganska mycket. När man tittar på till exempel barnhemsplaceringar i Indien, så kan man se att de har tagit det 3-dubbla beloppet från vad en placering egentligen ska kosta.
Mm. I Sverige då, när man adopterar från till exempel Indien eller andra länder som också är drabbade av människohandeln, hur mycket vet myndigheterna? Har de varit helt ovetande om vad som har för sig gått när de liksom beviljar adoptioner från olika länder?
Alltså det som har varit ett problem med internationell adoption och Sverige är ju att det har inte varit reglerat av staten. Så de här organisationerna har ju kunnat få operera bäst de vill. Men börjar man titta på korrespondensbrev mellan de här länderna och Sverige, så kan man se att det är flertalet människor i hemländerna som signalerar att det är människohandel som försiggår. Och då undrar man ju liksom varför staten inte har reagerat på det. För grejen är den att om man tittar på Indien, så kan man också se att tidskriften Sydasien skrev ganska tidigt om adoption och människohandel. De var ganska först ut med att prata om det som exportering av barn. Så frågan är bara vad staten har gjort egentligen, varför man blundar. Och sen är det ju så att det finns extremt mycket intressen i adoption. Alla i Sverige har en relation till adoption idag, från statliga tjänstemän neråt till privat liksom.
Din adoptivfamilj, din svenska familj, hur kände de när de fick reda på vad det faktiskt var som hade hänt dig?
Alltså jag tänker så här att jag ska inte prata för dem, men däremot det man kan se generellt är ju att många adoptivfamiljer liksom globalt sett, det blir ju en konflikt. Mellan av vad de har dels blivit lovad, men också av ingen familj vill ha människohandeln i sig, alltså inom sin egen familj. Ingen familj vill ha det, oavsett om den är adopterad eller inte. Så det är klart att det har blivit en chock liksom, för många familjer. Och sen är det ju också att många familjer förstår inte heller kanske att internationell adoption kan också vara en fråga om rasism. Vita västerländska organisationer åker till globala syd och ger ett narrativ av att människor i globala syd behöver hjälp.
Mm.
Och så blir det en ensidig blick. Mm. Och så ska man rädda de här människorna. Men de här människorna får inte vara med och skapa det här narrativet.
Mm. Mm.
Och så säljer man ut oss som att vi behöver hjälp, vi behöver räddas av västerländska krafter liksom.
Mm.
Och så visar det sig att det inte alls är så.
Nej, precis. Jag tänker att så här, många kanske har bilden av att man gör en god gärning genom att adoptera ett barn oavsett var det kommer ifrån eller vad det har för. Att man tänker att man alltid gör en god gärning.
Mm.
Men den myten är ju liksom, den är ju spräckt nu.
Ja,
ja.
Verkligen.
Det har man ju sett liksom.
Ja,
ja.
Verkligen.
Så jag kan verkligen säga, alltså, innan jag såg din artikel, jag kopplar inte adoption och det. Jag har aldrig gjort det.
Nej.
Så att för mig är det här öppnas. Men så fort jag läste det så bara, självklart är det ju så.
Ja.
Självklart det kan vara så. Liksom, så här. För det handlar om pengar också. Och sen andra saker också säkert, men just att när det kommer till pengar så finns det ju ingenting som är för stort eller för litet. Så här.
Nej.
Och det är ju råknas. Men jag vill jättegärna prata mer om det här också. Just all den här informationen du har. Men jag vill också höra Indien och din mamma.
Så
här, så här. Och du har ju träffat pappa.
Ja.
Och reda på din bror och allting. Så här. Men när kommer mamma in i bilden?
Ja, mamma är ju fortfarande då så kallad försvunnen.
Okay.
Är hon. Det liksom råder olika historier om vad som har hänt henne. Vissa människor säger att hon är död. Vissa människor säger att de såg henne för några år sedan. Men sen har de inte sett henne sedan dess. Jag har blivit skickad till olika ställen där hon påstås ha kremerats. Men det finns inga journaler över det. Så att jag personligen försöker att inte dödförklara henne. Men ibland gör jag det också för att jag ska kunna få ett avslut inom mig. Men fortfarande så letar jag efter henne.
Ja, jag förstår.
Mm.
Ja, får något avslut i alla fall. Alltså,
perioder så gör jag som så, nej, men hon är död bara för att jag ska själv kunna överleva. Men sen finns det perioder där jag bara, nej, men hon finns någonstans där ute. Jag måste ta reda på sanningen.
Ja, jag förstår det. Nu ska jag ju inte prata för dig, men när du har hört den här historien hur hon flydde och sen har gått tillbaka och kollat efter dig, det är ju en ganska gripande grej liksom. Mm.
Ja, för jag har ju träffat mammas kusiner och de har ju också bekräftat att hon har varit tillbaka till konventet i alla fall. Det har de bekräftat, och att hon blev misshandlad av poliser när hon försökte få tillbaka oss. Och så att det har jag fått bekräftelse på, och att mamma verkligen ville inte bli av med oss på det sättet. Hon hade blivit lovad att vi skulle få gå i skola, det var det som var löftet, och det här är en grej som vi kan se händer både i på den afrikanska kontinenten, vi kan se det på den sydamerikanska också, att det händer. Så det här är ett globalt problem, och även i Asien, att många föräldrar blir lovade boarding school som de brukar kalla. Men sen så bara försvinner barnen.
Mm.
Alltså man lämnar sin unge på en skola, internatskola typ, som heter i Sverige antar jag.
Mm.
Och sen försvinner barnet då till en adoptions...
Förmedling. Förmedling inom situationen. Ja, precis.
Och där fixar de till papperna.
Ja, precis. Där gör de oss adopterbara i papperna.
Hur är det sen då? Sen har de någon connection till Sverige, Norge och andra länder. Så, men vi tar i Sverige som exempel. Då har de någon kontakt med någon byrå här i Sverige.
Mm, precis. Det är så det är. Och då säljer ju barnhemmen ut de här barnen och bara, men de här barnen finns. Och så brukar man brukar kalla det för placeringar, men egentligen så säljer de ju oss. Och så. Mm.
Men alltså, det kan ju inte vara så lätt att, för jag skulle inte kunna åka ner till någon land. Jag skulle inte åka till Norge och kunna ta en 5-årig pojke där och bara gå till kommunen i Bromma. Här är min nya son. Så här. Alltså, de skulle ju behöva schyssta papper.
Ja.
Och med de papperna har de där adoptionsbyrån, sätter jag också in en situationstecken, ingen ser det, men jag är adoptionsbyrån nere i Indien, de fixar så det ser lagligt ut.
Ja, jag tänker också så här, man kan också prata om så här, för de här förhållandena som barnen har vuxit upp i, och det är ju så att liksom, vi ser i alla fall i Indien att barnhem är inte en institution rekommenderat för barn i Indien enligt Rädda Barnen organisationen. Det är ett av de värsta ställena ett barn kan vara på. när man tittar tillbaka på 90-talet.
Mm. Har du minnen från när du var på där?
Ja, jag har ju minnen och jag har ju till och med dokumenterat där det står att jag blir misshandlad.
Oj.
Ja, och att jag blir också omnämnd som ett barn som är väldigt utåtagerande. Man nästan så här skämtar på bekostnad av mitt trauma till mina svenska föräldrar när de kom också dit. Och så här bara, men Jyoti är så jävla arg så vi brukar slänga täcke på henne och så skrattar man åt det liksom. Och såna där saker. Och sen kan man också se när andra som är adopterade från olika barnhem går ut och berättar sina historier, och då kan man se att de har fått sömnmedel många gånger. Det finns också ett fall i Danmark där man berättade om hur han var ute och gick utanför sin by, och så kom det en man och erbjöd honom sockerrörsjuice. Och han var ju liten liksom, och så hade det klart att han gjorde det, men då blev han ju sövd. Och sen blev han körd till stan. Och där blev han då, först tvingade de honom till barnarbete. Men när han liksom inte gjorde det, då såg de inget värde i honom. Så då körde de honom till ett barnhem och bara lämpade av honom.
Alltså det är så hemskt. Alltså jag vågar inte ens tänka på, jag som precis blivit pappa också. Varje kväll så går jag in till min son och säger typ så här, inget får någonsin hända dig. Så här, jag skulle inte ens våga tänka tanken på att någon tar min son från mig. Så här, det skulle bli tokigt tror jag. Och att det är så extremt utbrett, det är ju... Jag vet inte vad jag ska säga.
Så nej, här, det är, och den som liksom lever själv i det, det är ju väldigt så här, ibland är det ju väldigt, verkligen så här, overkligt att leva i det. Och sen också, som jag försöker själv på mitt konto, på mitt Instagram-konto, brukar jag också prata om att vikten av att våra första pappor då också får vara med i den här frågan, för då de letar också. Och jag vet ju att släktingar till min pappa har ju berättat att han brukade gå ut på nätterna och gråta på gatan för att han var så förtvivlad. Och jag har ju en lilla syster i Indien, hon har ju också berättat, hon var ju 10 år gammal när hon fick reda på att hon hade syskon. Och hon har ju berättat för mig att hon har ju tröstat pappa hela livet för att vi försvann.
Ja, jag förstår honom verkligen.
Alltså det... Ja, man kan ju förstå också din mamma. Liksom, det är ju så himla mänskligt och vilja ha utbildning till sitt barn. Det är ju liksom en av de viktigaste grejerna som man kan ge.
Ja, men och framförallt också för en kvinna som då kommer från ett samhälle där hon då gör revolt mot familjekoden. Och hon då var ju väldigt ung. Hon var ju bara 19 när det här hände liksom. Liksom, hon själv ville ju gå i skolan, för hon gjorde ju revolt, hon ville ju jobba. Det var ju det som var konflikten i vår familj. Hon ville jobba och min pappa tyckte inte det. Och därför så ville hon ju ge oss den möjligheten. Och det var därför hon hade gått till det här konventet med oss. Och hon bodde ju också på konventet med oss. Så hon gick ju bara till jobbet och som vilken annan dag som helst. Och sen när hon kommer tillbaka på kvällen där, och så vill hon komma in, så säger hon så här, nej, det finns inga barn som tillhör dig.
Ja, det är så sjukt, alltså jag blir så arg när jag hör det. Alltså det är galet så här. Och hur ofta händer det, sa du?
Alltså i Indien försvinner ju var 8:e minut ett barn.
8:e minut?
Ja, och det tar ett bortsprunget barn i Indien i en storstad, det tar ungefär 15 minuter så har en människohandlare hittat dem.
Ja, det är helt...
Var kommer de här barnen sen? Vilka länder handlar det om liksom?
Just nu har ju, vad heter det, Sverige tar ju inte in barn från Indien på samma sätt längre, utan man brukar ta oftast emot barn med särskilda behov från Indien och så. Därför att Indien själva för några år sedan, de gjorde en slags genomutlysning av alla barnhem. Och då visade det sig att de klarade inte måttet för att få tillhandahålla barn på det sättet. Och skicka iväg dem till internationell adoption på samma sätt. För man såg också att den här gruppen mådde psykiskt dåligt i de nya hemländerna. Men barnen kommer nu framförallt till USA och Tyskland och jag menar, övriga europeiska länder.
Vill du prata lite också om tjänstemannansvaret?
Ja.
Vad menas med tjänstemannansvar? Det är ordet när jag hörde tjänstemannansvar. Jag vet vad en tjänsteman är. Ja. Men vad är tjänstemannansvar?
Ja, men tjänstemannansvar är ju att man ska kunna få personer som är tjänstemän att få ta konsekvenser för sitt handlande. Till exempel när det kommer till internationell adoption, här skulle vi behöva verkligen ställa vissa tjänstepersoner till svars för varför det här har fått pågå så länge. Men man har ju tagit bort det. Och det råder ju en ostridighet om den här frågan. Ska man verkligen kunna få döma personer i yrket? Och så.
Ja, för någon borde ju ändå veta någonstans att det här föregår och tittar åt andra hållet.
Mm. Ja, det låter absolut. Lite så. Ja, och sen där man, när vi som är uppe i de här frågorna, vi pratar ju väldigt mycket med andra adopterade. Och då kan man också få höra att de berättar om hur föräldrar har dels framförallt känt personer i tingsrätter som har klubbat igenom adoptionen. De har också känt personer på de här adoptionsbyråerna och klubbat igenom adoptionerna. Och sen, jag vet inte, det kanske är politiker som också har tjänat på det här.
Mm.
Det man kan se i alla fall i människohandeln generellt är ju att det är många läkare, många, vad heter det, kliniker som har tjänat pengar på det här också.
Mm.
I hemländerna. Och sjukhus har ju också tjänat mycket pengar på det här.
Mm.
Men hur ska man kunna få igenom ett sån lag? Alltså det, eller kunna få igenom en sån grej? Så här, det är att någon måste hållas ansvarig under processens gång.
Alltså. Ja, ja, precis. Det är ju upp till politiken att avgöra. Men sen är det också upp till folket att göra det till en fråga.
Ja.
Helt enkelt.
Ja. Men kan du berätta lite om DNs granskning?
Mm.
Och vad det har liksom väckt för frågor hos människor och vad det har startat för samhällsdebatt?
Jo, men det är ju en granskning som syftar till att lyfta locket på vad handlar adoption, internationell adoption om i Sverige.
Mm.
Det har ju varit i sin linda av att det alltid varit en väldigt god gärning.
Mm.
Men fler och fler vittnesmål har ju pekat, och framförallt har ju Chile de senaste åren i Sverige då varit i medieloppet där och berättat om att de har ju blivit, det är barn som har blivit kidnappade när de var under en diktatur.
Mm.
Och det är väl det som har startat igång de här influenserna till att fler och fler tidningar granskade, och då valde väl DN att göra en stor granskning, och då kunde man ju se att det är flera länder som har drabbats av människohandel.
Precis, och hur gick det till när du medverkade?
Jo, men jag har ju varit väldigt aktiv på Instagram. Jag har nog varit aktiv sedan 2014.
Mm.
På Instagram om internationell adoption, men då väldigt, väldigt personlig vinkel. Och så. De senare åren har jag verkligen lyft det strukturella perspektivet.
Mm.
Så jag blev ju kontaktad då utav Patrik Lundberg då, som var en av dem som gjorde granskningen.
Mm.
Så de kom till mig i Bergshamra och frågade vad som hade hänt och sådär. Mm. Och jag är ju ganska van med att prata om de här frågorna, men jag tänkte så här, men DN kommer ju inte ta med vad jag säger.
Mm.
För liksom det är ganska tuffa ord om sig själv liksom, att berätta att men, jag blev kidnappad och såld.
Mm.
Och man fick ett rabatterat pris på mig på grund av att jag var ett så kallat äldre barn. Så frågade de bara liksom, vad är det som har hänt? Och...
Mm. Hur kändes det sen det här publicerades?
Alltså grejen är den att vi som är inom de här frågorna och pratar om dem, vi blir ju ganska hårt motarbetade. Mm. Så jag tänkte väl, de kommer bara vifta bort det här igen. Liksom. Så att, jag var ganska så här chockad av effekten det fick.
Mm.
Dels att det var väldigt många människor som delade granskningen, och dels också att väldigt många människor har varit liksom hört av sig till tidningen också och velat veta mer.
Mm.
Men sen finns det också den här rösten som absolut inte vill veta mer, och de har till och med skrivit så här, men vi har sagt upp vår prenumeration för att de har blivit så uppretade.
Precis.
Ja, då kommer jag in fråga, varför blir de så uppretande? Vad har de att dölja, så tänker jag.
För de tror att det inte här händer på riktigt.
Ja.
Och sen finns det ju en personlig relation till adoption.
Mm.
Och så det blir ju någonting personligt, och det blir ju väldigt, väldigt så här. Och det är ju klart, människohandel är ju inte roligt.
Nej, och det du berättade om liksom förut också i intervjun, att det här med white savior saviorism liksom. Att vi i västvärlden har någon bild om att vi räddar barn när vi tar dem från sina länder.
Precis. Mm. Men alltså, det är ju det är ett paradigmskifte vi står i nu när det kommer till internationell adoption.
Mm.
Så vi utmanar ju den gamla bilden. Och alla är kanske inte redo för det, men vi har fördröjt den här frågan för alldeles för länge.
Mm.
Och vi vet också att det är väldigt många människor som har tyvärr tagit livet av sig på grund av att de inte vet vad som händer i deras liv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I den här podden så pratar vi ofta om begrepp som så här, brottsoffer och förövare.
Mm.
Har du någon så här tydlig förövare som du ser i hela den här processen?
Ja, alltså jag har ju flera förövare.
Mm.
Och det är ju framförallt är det ju konventet
mm.
är en förövare. Sen är det barnhemmet som är förövare.
Mm.
Sen är det adoptionsbyrån som är förövare.
Mm.
Och sen är det staten som är förövare.
Mm.
Är det. Och jag och min mamma är brottsoffer.
Mm.
Är vi. Men däremot så är vi inte erkända brottsoffer.
Nej.
Och det är i Indien framförallt. Det är extremt svårt att få folk att bli dömda där. För mm. att det är så mycket korruption. Så de betalar sig ur det här.
Mm.
Det räcker med att de känner någon som domare. Så är de ute ur, mm. ur spelet. Och mm. man ser också att pengar som är avsatta. För att rehabilitera mm. de här brottsoffren.
Mm.
De går inte ut
Nej.
Till offren.
Nej.
De stannar kvar inom staten
mm.
och återigen korrupteras pengarna där igen.
Mm. Och hur ser du på ansvaret hos adoptivfamiljer i Sverige? Kan de göra någonting för att liksom, undvika att det här får för sig gå?
Alltså, grejen är den att jag tillhör ju den här vad ska man säga, sidan som inte tycker att adoptivföräldrar är brottsoffer. Det tycker jag inte. För att det är inte mänsklig rättighet att ta en annan människas barn.
Mm.
Men däremot så tycker jag att adoptivföräldrar ska ställa krav mm. på adoptionsbyråerna
mm.
över att få de riktiga papperna. De ska också ställa krav på att inte gå med på stängda adoptioner.
Mm.
För att det är ju så att vi har ju upprättat olika konventioner som ska liksom respektera våran rätt till identitet. Så bara där gör ju adoptionsbyråerna fel. När de inte ens kan ge oss riktiga papper om vilka vi är.
Ja, i och med att barnkonventionen nu faktiskt är lag i Sverige.
Ja. Mm. Där... Vad menas med, ursäkta, men vad menas med stängda adoptioner?
Stängda adoptioner betyder att, alltså att den första familjen då inte, det finns ingen information alls om dem.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och det är väldigt vanligt grepp som man har använt tidigare också och som också har vuxit med tiden att bli mer förekommande.
Så helt plötsligt fanns det ett barn på det där stället.
Ja, men ingen vet någonting. Nej. Ingen vet någonting. Det finns ingenting.
Ja, det är ju... Men de här svenska adoptionsbyråerna, hur granskas de?
Det är ju det som är att de har ju inte granskats tidigare. Men nu i och med den här granskningen så kommer ju de ju gå igenom alla akter och sånt. Jag tror tyvärr att de kanske har gjort någon slags här avgränsning. Jag vågar inte säga för mycket för själva personen som håller dem här har inte heller varit så... ut och berätta så mycket om hur granskningen ska gå till, men det är väl första gången nu i adoptionshistorien mm. man ska börja kolla på papprena.
Jag antar att det blir svårt också det här med att lagar i Sverige, lagar i Indien
mm.
sen någonstans finns det någonting mitt emellan där.
Ja, alltså det är ju jättesvårt att få upprättelse mm. efter man har varit med om en sån här sak, för att det är olika länders juridik som ska sammanklanga med varandra
mm.
är det ju.
Om du ponerar att det här inte hade hänt dig.
Mm.
Att du inte hade blivit stulen.
Mm.
Vad tänker du om det liv som du hade kunnat ha i Indien?
Alltså, när jag tittar på min familj så ser jag att de har gjort en klassresa.
Mm.
Och jag märker med min lilla syster att det är liksom andra influenser som går in i familjen.
Mm.
Så saker är ju den, när folk säger så här, man har ju fått höra väldigt ofta som adopterade i det svenska samhället att jag skulle ha dött.
Mm.
Jag skulle ha dött eller jag skulle bli prostituerad. Mm. Alltså det är bara sådana här negativa konnotationer hela mm. tiden om vad som skulle ha hänt mig.
Mm.
Men det finns ju liksom, när man tittar på familjen så finns det ju tendenser som visar att jag hade ju kunnat fått en utbildning.
Mm.
Levt ett bra liv ändå med min mm. familj liksom.
Kan du känna någon ilska kring att det blev som det blev? Eller har du på något sätt försonats med ditt livsöde?
Jag skulle nog inte säga att jag har försonats med det.
Nej.
Men däremot så kan jag säga att ilskan kommer i perioder.
Mm.
Ibland är den mer och ibland är den mindre.
Mm.
Och jag försöker väl bygga upp mitt liv utifrån att nu är det så här.
Mm.
Och jag måste leva.
Mm.
Liksom. Och då tillåter jag mig själv vara väldigt arg i vissa perioder. Mm. Och andra perioder så är jag mindre arg. Och då är det andra saker som tar fokus.
Mm. Det här att du ägnar så mycket av din tid åt att undersöka det här och skriva om det här ämnet.
Mm.
Är det någonting som hjälper dig i liksom att hantera och bearbeta det du har varit med om?
Ja, men det är det. Jag kan tycka att själva skrivandet och att utforska det här ämnet är ju mer rehabiliterande kanske än många gånger än att sitta i en KBT-soffa med en psykolog.
Mm.
Därför att det är ju ett väldigt onaturligt trauma jag har varit med om. Mm. Det är ju inte ett vanligt trauma. Det kan man ju inte påstå. Och det är ju extremt lite forskning på hur man ska jobba med den här gruppen.
Mm. Mm.
Och så.
Det finns inte i skolböckerna.
Nej, det finns inte i skolböckerna. Och sen är det ju det att ibland är det jag som får vara vad ska man säga, vägledare åt psykologen.
Mm.
Typ, jag behöver det här. Jag behöver prata om det här.
Mm.
Och så. Och de står ju handfallna. Och då kan jag faktiskt uppskatta när psykologen säger, vet du vad, jag vet inte vad jag ska svara.
Nej, precis.
Nej, men vad bra.
Mm.
Då kanske vi kan prata om det. Liksom, vad skulle du eventuellt kunna ha svarat mig?
Vi leker med tanken att det är någon yngre person här som är adopterad på med sina svenska föräldrar och kanske också haft som du så här, minnen som du inte riktigt kan förklara liksom, och vi luskar där hur går hon eller han tillväga så här. Kanske kan kontakta dig ska inte göra,
man kan kontakta mig absolut, men jag kommer att hänvisa dem till en organisation som kanske finns i deras hemland som får hjälpa dem. Och så. Sen det första jag skulle göra, det är ju verkligen att efterfråga mina papper. För de finns ju, beroende på när du adopterades, så finns ju de i olika någonstans. Men i vad de heter, Riksarkiven ska de ju finnas om du är lika gammal som jag är. Då finns de i Riksarkiven. Så efterfråga det i din hemkommun, vart de papperna har tagit vägen.
Och sen så även det landet man kommer ifrån.
Ja, för grejen är den att det finns ju det finns adoptivföräldrar som mörkar också för sina barn. Så man har tagit ut papper ur akterna.
Okay.
För att man vill leva i det här narrativet om att det är det föräldralösa barnet. Så jag skulle verkligen efterfråga papperna som finns i Riksarkiven för det första.
Det är ju en viktig gräns där när man fyller 18. Ja. Man blir vuxen och får rätt till sina egna papper. Men hur ska man gå tillväga om man inte har fyllt 18 än? Kan man kräva någonting ändå?
Ja, alltså jag tänker att man kanske kan höra av sig till en socialsekreterare på sin kommun.
Mm.
Och fråga, eftersom barnkonventionen är lag.
Mm.
Då kan man väga in i det att den här personen har rätt till sina papper.
Mm.
Och så. För man kollar ju väldigt mycket på emotionell mognad i sådana frågor också.
Mm.
Så jag skulle nog starta en sån frågeställning till en socialsekreterare.
Mm.
Om det är så att adoptivföräldrarna förvägrar den papperna.
Alltså när jag sitter och lyssnar på det här, det är bara, jag kanske inte haft världens bästa uppväxt, men jag kommer från alltså ett land som är, jag kan inte ens föreställa mig det, alltså att sånt här händer. Jag blir så här mörkrädd.
Mm.
Så att det var åttonde minut skäls ett barn liksom. Så det är helt galet. Skäls från sina föräldrar.
Mm.
Och för pengar liksom.
Ja, men jag ska vara tydlig med det bara att de försvinner var 8:e minut och sen är det ju olika liksom kontexter om det är att man försvinner in i internationell adoption eller om man blir prostituerad.
Mm.
Men det är ganska hög siffra, men det är ju inte heller, alltså det är ju, Indien är ett extremt stort land också.
Mm.
Och ett väldigt korrupt land.
Mm.
Nu har ju du berättat att du sitter och pratar och berättat att du har haft PTSD.
Mm.
Så här, och hur vanligt är det med att man får någon att det blir när man är adopterad? Hur vanligt vet att det har det med adoptionen att göra? Alltså att du blev stulen som liten.
Mm.
Alltså, hur vanligt är det bland barn som är adopterade?
Alltså jag brukar ju ofta prata det där med min psykolog om. Och det är ju så att man kan inte ta bort kontexten av att adoption är. Det är ju liksom likadant som ett barn som har vuxit upp i ett missbruksförhållande. Man kan inte ta bort missbruket från den den parametern. Mm. Lika så är det i adoption. Man kan inte ta bort den aspekten, men många vill ta bort den.
Mm.
Och reducera det till, nej, men de är bara individer som alla andra, men det är inte hela sanningen.
Mm. Hej hörni, producent Ellen här. Jag vill bara flika in och påminna om att Brottsofferpodden finns på Instagram. Vi heter Brottsofferpodden, precis som här. Följ oss gärna där och skriv till oss om ni har förslag på vem ni vill ska gästa eller vad podden ska ta upp för ämne. Dessutom vill jag berätta att vi öppnar möjligheten för företag att sponsra oss. Maila till brottsofferpodden@gmail.com för din chans att synas här i mitt reklambreak.
Jag har lärt mig massor här idag hittills.
Ja.
Ska tilläggas liksom. Så att, men adoption lika med trauma. Vanligt.
Ja, alltså jag skulle säga att man kan inte ta bort den aspekten att det är ett trauma. Det är det.
Men om vi då liksom pratar om adoption som en fråga om etik och moral. Vad står du i den frågan? Är det helt fel att adoptera?
Jag tänker att vi ska hellre prata om att det är tillräckligt många fall som visar på att det försiggår oegentligheter, det försiggår kriminella brott.
Mm.
Jag tycker vi hellre ska prata om det.
Mm.
Och att det är det vi behöver komma till bukt med.
Mm. Mm.
Och sen är det ju så att jag tänker att om man tittar på till exempel lokala adoptioner i Sverige, så då är det ju väldigt så här, men barnen ska få veta vart den kommer ifrån.
Mm.
Det är inga konstigheter.
Nej.
Och det tycker jag samma premiss ska gälla då internationell adoption.
Ja.
Att vi ska få veta vilka våra föräldrar, vi ska få ha kontakt med våra föräldrar. Våra föräldrar måste kunna få finnas där och bekräfta historien till varför vi hamnade i den här formen av placering.
Mm.
Så jag tycker hellre att vi ska prata om det.
Mm.
Om att första föräldrarna måste få vara med i den här frågan.
Mm.
För att när man börjar prata med de här första föräldrarna, då visar det ju sig att nej, men dels bland annat i många samhällen så finns inte ens ordet adoption. Det finns inte.
Mm.
Utan det är ju liksom en social konstruktion som har kommit liksom.
Mm.
Och med olika intressen då. I mitt fall är det ett religiöst intresse.
Mm.
Framförallt är det ett religiöst intresse.
Mm.
Och det här religiösa intresset är ju också väldigt stort. Både i Indien men också även mot den afrikanska kontinenten. Men då den afrikanska kontinenten har ju då en relation mot den kristna makten i USA. Så de är ju där och plundrar på barn då.
Mm.
Ganska friskt.
Mm.
Plundrar på barn.
Mm.
Alltså jag får ju massa frågor hela tiden, så fastnar jag i det här. Att jag tycker det är så knasigt liksom. Men hur har det varit att vara adopterad? Om man tar bort de andra grejerna så här, i Sverige. Så här, har du känt någon direkt utanförskap när du kommer till klassrummet? Hur har du blivit bemött liksom, av samhället? Eller där du har bott?
Mm. Alltså jag märkte ju ganska tidigt att jag inte var som alla andra. Inte bara utifrån min hudfärg. Men jag märkte liksom att jag inte liksom... Jag hade inte samma frågor som mina medkamrater hade i livet. Och jag var väldigt ointresserad av... jag kommer ihåg, man pratade ganska tidigt som liten, så här, men jag ska så här många barn och så, bla bla bla. Men jag var verkligen så här, utifrån det traumat jag hade varit med om, så var jag verkligen så här, och det är fortfarande något som är kvar, att jag tvivlar på drömmen om en egen familj efter att ha varit med om det här. Och jag kände också att det var jobbigt att vara barn till ett par som inte hade kunnat fått egna barn. Och det var väldigt jobbigt att behöva vara någon representant för deras barnlöshet. Det var extremt jobbigt. Och det var väldigt också så här, jag har ju skrivit om det tidigare, att det är ett par väldigt stora skor att fylla när ett barnlöst par inte kan få barn.
Mm.
Och så ska man fylla de skorna.
Mm.
Det är jättejobbigt.
Mm.
Och sen också, jag var ju ändå så här 5,5 när jag kom. Och jag kommer ihåg att när jag liksom, jag kände mig verkligen så här, jag är tvingad till att börja älska de här människorna.
Mm.
Jag är tvingad.
Mm.
Och det har liksom följt med mig i flera år liksom, att jag har tvingats till att lära känna människor som jag egentligen aldrig skulle ha gjort.
Mm.
Ja, och nu tvingas jag också, som nu mina svenska föräldrar börjar bli ganska gamla, att jag tvingas också sörja dem när de dör. Och när de dör så kommer jag bli ensam familjärt i Sverige.
Mm.
För jag har inte kontakt med deras släktingar.
Mm.
Och det är också så här en grej som är väldigt, väldigt tuff.
Mm. Jag tänker också på, hur har det varit då att försöka lära känna dig själv som barn. Det är barnet som var du innan du kom till Sverige. För när vi träffades här i studion så har jag har med min hund idag. Och du berättade om en rädsla för hundar som du inte riktigt kunde förklara. Finns det fler sådana saker som du har kvar att ta reda på om dig själv?
Ja, och just det här med djur. Jag tror att det är så kopplat, för min pappa var ju bonde i Indien. Och jag tror att det är traumat av att ha blivit bortkopplad från det. Det sitter i kroppen. Så det behöver kanske inte specifikt att det har hänt någonting med något djur, men att jag har blivit liksom avkapad det. För att jag får ju bilder på mina syskonbarn i Indien, och det är ju getter och det är hönor, det är liksom djur överallt. Och jag har liksom blivit helt bortkopplad från det. Och jag tror att det är det traumat som sitter i omedvetet.
Precis. Finns det fler sådana saker som du liksom undrar över vad det har sin grund i, som handlar om dig och hur du tolkar olika situationer och känner kring saker?
Ja, alltså jag brukar tänka också så här väldigt ofta på det här med att jag har ju en, vad ska man säga, jag har en väldigt komplex relation till både det kvinnliga och det manliga könet. För det är ju trots allt, jag har ju blivit avvisad. Fast jag inte har blivit egentligen, men ni förstår vad jag menar där, va? Det är både en mamma och en pappa som har avvisat mig, och det har ju gett mig skadliga beteendemönster i dels i relationer till andra kvinnor, hur man blir vän med dem framförallt, men också även till män, hur man kanske sexuellt interagerar och så. Så jag har fått liksom ett stört anknytningssystem till både mannen och kvinnan.
Precis.
Och tillitsproblem har jag fått.
Alltså, jag har inte ens tänkt på det där. Vi har pluggat mycket anknytning. Jag har inte ens tänkt på att det är klart det måste bli så där också. Och då verkligen man bara skäls ifrån. Tryggheten bara försvinner. Och i ditt fall blir det ju först det här konventet. Där försvann tryggheten från mamman direkt. Sen blir adoptionsbyrån som kan notera bort det, för tryggheten igen. Sen det är ju extremt.
Och sen när mina svenska föräldrar dör så försvinner den anknytningen igen. Och det är ju så att jag har ju också, tack vare att jag kunnat hitta min familj i Indien, så har jag också verkligen börjat kunna se mina svenska föräldrar ur ett annat perspektiv. Och jag kan ju liksom säga så här, att jag känner verkligen en enorm sorg över att när mitt liv med min indiska pappa börjar, då slutar mitt liv med mina svenska föräldrar. Det är en jättestor sorg som liksom finns där inne.
Jag måste fråga, du sa att du inte, är det personligt du inte vill ha kontakt med deras familj eller deras släktingar och sånt? Dina svenska föräldrars släktingar? Eller är det bara att du känner att du inte har någonting gemensamt med dem?
Alltså, det är ingenting som har hänt. Helt ärligt, det är ingenting som har hänt. Men det är bara så här, jag tror bara att det är liksom, jag tror att sen jag hittade min familj in den, så kände jag mig inte liksom som en medlem längre. Men jag omvärderar det hela tiden. Jag går ju i de här tankarna liksom. Men det är ingenting som har hänt, och de har inte gjort mig någonting överhuvudtaget så egentligen liksom.
Ja, det finns inte här innan, bland annat du pratar om det. Det ligger fler människor som sitter som mig, som tror att allt är så guld och gröna ängar. Vilken tur den här adopterade ungen har som fick komma till fina Sverige med fina föräldrar som säkert har jättebra ekonomiskt liksom, sådär. Vad kallade du det? The white
Nej, white saviorism.
White saviorism.
Och det är ju så otroligt liksom stort och viktigt arbete genom att våga prata om de här frågorna och berätta liksom så öppenhjärtigt om hur det har varit för dig. Jag tänker för din egen del också. Har det någon gång funnits några tvivel om du faktiskt vill undersöka det här? Eller har det alltid varit självklart att du vill veta allting om ditt ursprung och ditt förflutna? För nu sitter ju du med liksom facit och vet att du blev stulen. Har du varit rädd för att det ska vara på ett annat sätt?
Alltså det är klart att till exempel när jag sökte familjen, då var jag ju jätterädd för att min eventuella släktingar inte skulle vilja träffa mig. Så det fanns ju en sån, och att det kanske, det är ju så att det finns ju, man brukar prata om att det finns 25 olika former av människohandel, och då finns det ju familjär familjetrafficking också. Så det är klart att ibland så har den tanken också slagit, men då har också det kommit ikapp mig att, alltså, det här, jag får inte glömma bort att jag är uppvuxen i västvärlden. Jag har också en vit blick på det här. Att jag vill att människorna där borta i globala syd ska vara ociviliserade och sådär. Men så jag har verkligen fått jobba med att, men herregud, jag kan inte tänka så här. Det är bara liksom befängt att tänka så. Men däremot så har jag haft mig i tanken att kanske mina föräldrar inte ville träffa mig. på grund av att det kanske finns någon hedersproblematik. Och så. Och sen är det ju det att jag är ju, ibland är jag ju rädd för att prata om konventet. För jag vet ju att jag riskerar ju någonting. Och det kan ju vara att jag riskerar min passage in till mitt hemland. För vi vet att journalister har pratat om Indien, om såna här saker bland annat. Framförallt då inom feminism. De kan inte återvända till Indien.
Ja, alltså jag sitter helt här blåst av stolen, tänkte jag säga. Men hur stor del är det här av ditt liv idag? Jag förstår att du lever ju med det här självklart. Men ja. Alltså hur stor del är själva den här sakfrågan för dig?
Ja, den är ju väldigt stor. Och jag har faktiskt lärt mig att inte posta på helgerna. Jag behöver återhämtning. Så jag brukar se det som att kontorstid har jag på de här frågorna. Måndag till fredag. Också sen vissa utvalda tider. Och sen också att jag verkligen tänker igenom vad det är jag vill skriva om och när jag vill skriva om det.
Mm. Vi pratade ju om det här med vilka som är gärningsmän och vilka som är brottsoffer. Vem som bär skulden och vem som har blivit utsatt här. Men du i dig själv, ser du dig som ett brottsoffer och hur känner du kring den benämningen på dig själv?
Ja, nej men jag ser ju mig som ett brottsoffer och jag blir utsatt för sekundär viktimisering och därigenom att då blir jag återigen ett brottsoffer, därför att dels att staten har ju totalt blundat för de här frågorna och sen också att adoptivföräldrar och adoptionsbyråer ständigt också motarbetar de här frågorna.
Precis. Jag tänker om vi ska avsluta och runda av lite här. Har du någon så här, har du någon målbild hur du vill att det ska vara? Vad kämpar du för i frågan om adoptioner?
Alltså jag vet ju att jag kommer ju inte kunna störta systemet under min livstid. För det är för otroligt många intressen när det kommer till adoption. Intressenter menar jag. Däremot så kan jag under min tid lämna ett arv efter mig. Till exempel från det jag inte kunde hitta i bibliotek när jag var liten och letade efter svar kring att vilja söka, så finns det nu, tack vare också digitaliseringen, så finns det här arvet kvar. Så min målbild är att när en kanske framtida liten Jyoti sitter där och undrar, så kan hon börja leta, eller han leta, och så kommer hon kunna känna att det är okej att få leta sin familj, att det är okej att känna att det är rätt att leta sin familj. Så min målbild är verkligen att bara normalisera att det är okej att försöka efter sin familj. Och sen också normalisera och prata om att det är människohandel. Adoption gömmer sig bakom människohandel.
Alltså jag vill verkligen tacka för att du belyst mig så här, för det här jättemycket. Så här. Jag var nu efter, jag vet inte hur länge jag har suttit där, en och en halv timme något, men så allt känns ju så självklart när jag ville sagt det. Så här, men jag har inte sett det. Så här, jag har inte sett det. Kanske inte för att jag har velat. Eller för att jag är mitt sociala arv eller mitt kultur eller vad man kallar det. Har gjort så att jag inte tittat åt det hållet. Så, så jag vill verkligen tacka dig. Jag vill tacka dig för den informationen. Sen vill jag också tacka för att du ställde upp i podden. Liksom. Du tog med mig på en resa verkligen. Så hoppas jag att du hittar det du behöver hitta för att få någon frider här också.
Ja, och jag säger inga tack. Det är bara min solidariska plikt. För att ha ett liksom samhälle, ett hållbart samhälle. Ett globalt hållbart samhälle.
Du säger inga tack, men jag vill ändå ge en stor eloge till dig för att du kom hit idag. Och det har varit väldigt lärorikt för mig också.
Ja, och då säger jag så här, bra att ni tar upp den här frågan, för vi behöver verkligen fler människor som är modiga och vill se en annan sida av samhället. För vi är många som aldrig kommer få en upprättelse. Så det här är en bit på vägen. Att lindra vår sorg.
Jag är glad att vi kan hjälpa till på den biten verkligen.
Tack.
Tack själv.
Tack Jyoti.
Tack.
Historien som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. förstår var skulden ligger, hos den som begår, hos den som begår, hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.